Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext på tacksägelsedagen. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Lukas i det 19 kapitlet och från den 37 versen. När han närmade sig sluttningen av Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignade han som kommer, kungen i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Några fariseer i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar. Han svarade: Jag säger er, om de tiger kommer stenarna att ropa. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, idag firar vi tacksägelsedagen. Och vi läser om hur lärjungaskaran uppfylldes av glädjen och prisade Gud. När de påmindes om vad de hade sett Gud göra. Tacksamhet till Gud hör ju nära samman med tron på Gud. När vi litar på Gud, då kan också våra hjärtan fyllas med glädje och tacksamhet. Vi ser vad Gud har gett oss utan att vi har förtjänat det. Och vi litar på att Gud vill att vi ska ha det han har gett oss. Om man däremot är oviss om att Gud vill ge oss sina gåvor, då kan man inte glädjas över dem. Utan man oroar sig över hur det ska gå. Och försöker ordna allting själv. Samtidigt som man är missnöjd. Man är missnöjd med Guds omsorg. På liknande sätt är det med människor som tror att de själva förtjänar det goda de får. De känner ingen anledning att vara tacksamma mot Gud. Vi läser idag hur gruppen av lärjungar, de 12 och också många andra, följer med Jesus som rider mot Jerusalem på en åsna. Och de fylls med tacksamhet och lovprisning. De har sett hur Gud nu under de senaste åren äntligen har uppfyllt sitt löfte om att sända Messias till dem. Han som kommer med Guds rike. De förstod att Jesus var denne Messias. Genom alla under de såg att Jesus gjorde. När Messias kommer ska han då göra fler tecken än den här mannen har gjort. Hade folket sagt om honom. Och Jesus själv hade svarat när han fått frågan från Johannes Döparen. Om han var den som skulle komma. Alltså Messias. Eller om de skulle vänta på någon annan. Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Nu är de på toppen av Olivberget, vid sluttningen ner mot Jerusalem. De kan se ut över staden och de ser templet. Snart ska de gå ner tillsammans med Jesus, Messias, konungen som rider in i huvudstaden för att upprätta Guds rike. Kanske förstod de inte riktigt vad som skulle hända. Mycket var ännu fördolt för dem. Men den helige ande hade gett dem tro på Jesus och de tackade för vad de hade sett och vad de nu såg. Välsignade han som kommer, kungen i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Vi hör i orden en förväntan. Så är det med tron. När vi ser vad Gud har gjort för oss, då ger det en förvissning om att Gud också framöver har omsorg om oss. När lärjungarna påminns om alla underverk som Jesus har gjort, då fylls de av en förväntan inför vad som nu ska ske när Jesus kommer in i Jerusalem. Det är en välgrundad förväntan. Jesus kommer att göra mer under detta sitt sista besök i Jerusalem än någon annan har gjort i historien. Men han kommer inte att göra det på det sätt som de flesta eller kanske någon av dem förväntar sig. Nu prisar de honom vid hans intåg med ord som påminner om änglarnas lovprisning när Jesus en gång kom in i världen. Och de kommer snart att få se vad dessa ord verkligen betyder. Vid Jesu födelse, när Jesus kom in i världen, så sjöng änglarna: ära åt Gud i höjden och frid på jorden. Och nu när Jesus är på väg in i staden och på väg ut ur världen, så ropar lärjungarna: frid i himlen och ära i höjden. Och Jesus kommer med både frid i himlen och på jorden till Guds ära. Han kommer för att göra allt väl mellan oss och Gud. Han som rider på åsnan döljer sin härlighet och kommer i ödmjukhet. Han rider in för att gå mot korset. Paulus skriver: Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Blodet på korset ger frid i himlen. Guds vrede är stillad. Det blir fred och frid. Det är samma ord på grekiska. Denna fred med Gud tar vi emot här på jorden när de goda nyheterna förkunnas för oss. Och så blir det frid också på jorden. Frid mellan Gud och människor. Och så även fred mellan människor som är följd av att vi har fått fred med Gud. När vi påminns om detta som Gud har gjort för oss, så föds också tacksägelsen och lovprisningen. Även vi fylls av en förväntan och förtröstan inför framtiden. Gud har tagit sig an oss. Han har tagit hand om oss och han har lovat att vara med oss alla dagar. Och en dag föra den här världen till ett slut. För att också synligt upprätta sitt rike i härlighet. Vi kommer ihåg sången till lammet i Uppenbarelseboken: du har friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Och så kommer lovprisningen: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Ja, Uppenbarelseboken vittnar om vårt hopp, som bygger på att vi är friköpta. Och vi ser hur lammet tar emot lovet i himlen, han som har köpt oss. Och så väntar vi på att han ska komma åter i härlighet. Lärjungarna i dagens text är också uppfyllda av ett hopp. Men det är ett annat hopp. Ett hopp som för oss inte längre är ett hopp. För det är nu uppfyllt. De ropar: välsignade han som kommer, kungen i Herrens namn. De ser nu hur Messias kommer med Guds välsignelser. Och rider in mot staden för att bli kung i Guds rike. Varje år skulle folket gå till Jerusalem för att fira de stora högtiderna. Och när de nu är på väg in i Jerusalem för att fira påsk, så är det en särskilt lämplig högtid för Messias att rida in i staden. Vid påsken hade Gud befriat folket från slaveriet i Egypten. Han hade slutit förbund med dem och de hade blivit Guds eget folk. Och det påminnes som om varje år fick tacka Gud för. Nu kommer kungen för att återbefria folket. Men den här gången från syndens skuld. Han kommer i Herrens namn som uppfyllelse av Guds löften. Om Gud tidigare stiftat ett förbund genom Mose, så skulle han nu stifta ett förbund genom sin son. Om han tidigare skonat dem på grund av påskalammets blod, så skulle han nu skona på grund av sin sons blod. Bara några dagar senare kommer Jesus vid bordet och förklara: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. den här fortsättningen och uppfyllelsen. Det var inte vad lärjungarna hade väntat sig. De hade tänkt att tronen nu stod redo för Jesus att sätta sig på. De hade inte tänkt att när han skulle krönas så skulle det vara en törnekrona som sattes på hans huvud. De hade inte trott att när folket senare skulle möta honom så skulle det vara med ropet korsfäst. De hade inte föreställt sig att de inom mindre än en vecka skulle få begrava Jesus. När vi idag tänker på lärjungarnas lovprisning så får vi också tänka på fortsättningen. Även när vi är påminna om alla Guds välgärningar mot oss och när vi är fyllda av glädje och tacksamhet, så vet vi inte alltid vad Gud har i beredskap för oss. Men vi tackar Gud i vetskapen om att Gud vet och han leder allt till det bästa. I det här fallet var det inte bara någonting Gud hade i beredskap för lärjungaskaran, utan för hela världen. Guds lamm skulle ta bort världens synd. Och lärjungarna var tacksamma och förväntansfulla. Men de visste inte vad de skulle förvänta sig egentligen. Jesus skulle också förbereda dem på att det inte skulle bli som de hade tänkt. Jag säger er sanningen. Ni kommer att gråta och jämra er. Men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas till glädje. Inom en vecka skulle de gråta och sörja. De skulle gråta över att de själva hade svikit Jesus. De skulle sörja över att de hade förlorat honom. Han var död och låg i en grav. De skulle gråta. Men Gud skulle fortfarande ha allt i sin hand. Ja, just när det såg ut som om allt gått förlorat, var det precis tvärtom. På korset krossades djävulens makt genom att vår skuld betalades. När Jesus stod och hans vänner tänkte att nu var det förlorat, så ropade Jesus istället: det är fullbordat. Det som nästan ingen förstod då har efter Jesu uppståndelse förklarats först av Jesus själv och sen av lärjungarna. Och den heliga ande har öppnat också våra hjärtan så att vi i tacksamhet ser på korset. När vi tänker på denna situation så påminns vi om att vår tro, vår tacksamhet och vår lovprisning, den ska inte bygga på det vi just nu ser för ögonen eller hur vi känner oss. Om vi inte förstår vad Gud gör, hur Gud leder, hur det som sker kommer att samverka till vårt bästa, så får vi lita på att Gud vet. Det kommer dagar när allt ser mörkt ut, men vi vet att mörkret är inte mörkt för dig. Det kommer stunder när det ser ut som om Gud har förlorat kontrollen och att Guds plan ser ut att gå om intet. Men egentligen är det våra tankar om Guds planer som inte uppfylls. Gud har en annan plan, och den kommer han också att genomföra. När vi nu ser lärjungarna tacka och glädja sig över att Messias rider in i staden, för att de påminns om att Gud har gjort under bland dem, så får vi också tänka på att deras förväntan, den uppfylldes på ett annat sätt än de hade tänkt sig. Den uppfylls på ett större sätt. Messias gör så mycket mer när han bär världens synder i sin kropp. Kanske kan vi tänka att det är svårt att verkligen lita på Gud och att verkligen glädja sig när det vi själva ser inför ögonen är så mycket som vi inte vet hur det går ihop med Guds plan. Eller när vi kan känna så mycket andra känslor än glädje, tacksamhet och tillit. Ja, så är det. Vi har en gammal människa som inte alls litar på Gud. Inte så att det skulle vara synd att känna andra känslor än glädje. Det är naturligt att också känna sorg och trötthet. Jesus själv hade sådana känslor. Men när tron och tillförliten, tacksamheten och glädjen riskerar att drunkna i allt annat, ja, då är det risk att den gamla människan har övertagit över den nya. Hur kan vi då göra? Ja, det är inte bara att rycka upp sig. Guds förtröstan är ett Guds verk och ett Guds under i våra hjärtan. När vi påminns om allt Gud har gjort för oss, då får vi näring till vår tro. Inte bara för att det är naturligt att känna glädje över de gåvor som Gud har gett, utan Guds ande ger oss glädje genom evangelium när vi stärks i vår tro att vi är Guds barn för Jesus skull. Paulus får påminna galaterna: en enda sak vill jag veta från er. Fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Evangelium är en Guds kraft som förvandlar våra hjärtan. Men galaterna hade istället fått den tanken att de genom sin laglydnad skulle lägga till vad som ännu saknades för att de skulle få vara Guds barn. Och så höll tron på att gå förlorad. Och med tron hela det kristna livet. Paulus jämför galaternas glädje när de först tog emot honom och tog emot evangeliet, trots att han var mycket svag, och den inställning som de nu har när han skriver till dem: trots att min svaga kropp var en prövning för er, visade ni varken förakt eller avsky för mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, som Kristus Jesus. Var är nu er lovprisning? De hade slutat att ta till sig evangeliet som det är. De behövde åter lyssna och höra att Kristi verk är fullt tillräckligt för oss. Vi varken kan eller får lägga någonting till detta. Vi är tvärtom svaga syndare som Gud tagit sig an utan att vi på något sätt förtjänat det. Och Gud har lovat att fortsätta att ge oss det vi behöver. Sedan han har skänkt oss det största, både från vår synvinkel och från hans egen. Han har skänkt oss sin egen son. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Genom de här orden och liknande ord så försäkrar Guds ande våra hjärtan att Gud som lät sin son dö för oss, han kommer också fortsätta ta sig an oss. När vi ser svårigheter, då får vi påminna oss om hur det står: vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Nej, i allt detta, står det, vinner vi en överväldigande seger. Och så kan tacksamheten få finnas också när omständigheterna är svåra. Guds ande verkar i våra hjärtan genom Guds ord och påminner oss om Guds kärlek. Och den tacksamhet som vi kan känna är också en Guds gåva. När Jesus nu närmar sig Jerusalem, så står det i Johannes evangelium att det också kom en skara från staden och mötte honom. Och bland de här människorna måste fariseerna, som vi läser om i dagens text, ha varit. De lovprisar inte Gud för de under som har skett, utan de vill få tyst på ropen. De förväntar sig en helt annan messias och menar att Jesus borde inte ta emot den här hyllningen. Säg åt dina lärjungar, säger de åt honom. Och de förstår att om de själva säger åt lärjungarna, så kommer lärjungarna inte bry sig om vad de säger. Men om Jesus säger åt dem, då kommer de att lyssna på Jesus. Men ska inte Messias lovprisas när han rider in mot Jerusalem för att fullborda sitt verk? Och det är inte bara tillåtet att lova och tacka honom. Det är onaturligt att inte tacka honom. Och Jesus säger att det är omöjligt att han inte skulle prisas. Jag säger er, om de tiger kommer stenarna att ropa. Nu kommer han som har skapat hela världen, också stenarna, för att återlösa världen från en förbannelse som kom in genom synden. Och då är tack och lovprisning det enda svaret. Amen. Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, vi tackar dig att du genom ditt ord har kallat oss till det eviga livet. Vi ber dig, uppväck genom din heliga ande våra hjärtan, så att vi inte förgäves hör ditt ord, utan blir rätt förberedda till den stora måltiden i himmelen, och inte låter något hindra oss därifrån. Amen.